Personerna greps efter att polisen hade genomfört flera husransakningar runt om i Bryssel, bland annat i Molenbeek där gärningsmannen själv bodde. Ingen skadades i tisdagens misslyckade bombdåd förutom gärningsmannen som sköts ihjäl av militärer. Det planerade minnesmärket för offren i attentatet på Utøya i Norge förverkligas inte, åtminstone inte i dess nuvarande form på grund av protester från ortsbor. Det här meddelar den norska regeringen. Minnesmärket av den svenska konstnären Jonas Dahlberg har väckt stor debatt. Konstverket skulle ha betytt att en udde på ön Sörbåten nordost om Utøya klyvs i tu. Ortsborna har vädjat till regeringen och sagt att de vill inte bli påminda om tragedin dagligen. Den norska regeringen har därför slagit fast att ett minnesmärke ska resas på fastlandet istället där Utøyas förbindelsebåt tar i land. Hur minnesmärket kommer att se ut är oklart. 69 personer dödades på Utøya i ett attentat i juli 2011. Och så ska vi inrikes. Planer på att stänga mottagningscentraler och dra ner på antalet platser på asylmottagningar skjuts fram på grund av dröjsmål i asylprocessen. Det här uppger Migrationsverket Migri. Enligt Migri hade det dröjt längre än planerat att förflytta ut asylsökande från mottagningscentralerna. Orsaken till dröjsmålet är längre behandlingstider än beräknat för besvär i förvaltningsdomstolen och att myndigheterna inte har lyckats placera personer som beviljats asyl i kommunerna inom utsatt tid. Två personer misstänks ha gjort sig skyldiga till omfattande identitetsstölder och bedrägeri på olika håll i Nyland. En 20-årig man och en 32-årig kvinna misstänks ha stulit identitetsuppgifter av omkring 70 personer och med hjälp av uppgifterna hade köpt bland annat elektronik och kläder för över 40 000 euro. Personuppgifterna som missbrukats har ursprungligen läckt i samband med ett dataintrång år 2011 då totalt 16 000 personers uppgifter blev stulna. Polisen har undersökt fallet sedan januari och skickade nu till åtalsprövning. Och så har vi lite vintersportnyheter så här mitt i sommaren. Sydkoreas idrottsminister Do Jong-wan föreslår att landet ska samarbeta med Nordkorea under nästa års vinter-OS. Vinter-OS 2018 kommer att ordnas i Pyeongchang i Sydkorea. Do Jong-wan föreslår att till exempel en del av skidtävlingarna kan arrangeras i Nordkorea. Ministern anser också att länderna borde grunda ett gemensamt damhockeylag. Enligt idrottsministern skulle ett samarbete mellan Sydkorea och Nordkorea förbättra relationen mellan länderna. Det här var nyheterna för den här gången. Nu är klockan 12:04 och det är dags för dagens debatt här på kanalen. Den politiska våren och försommaren har varit minst sagt händelserik i Finland och det här ska diskuteras i slaget efter 12.
Ja, det har varit en rätt händelserik period i den finska inrikespolitiken den senaste månaden. En snudd på regeringskris och en ny politisk gruppering kryddat med en reform av både social- och hälsovården och förvaltningen som ser ut att ha en del grundlagsproblem. Det kan bli en rätt händelserik period i politiken i höst också, tyder det här på. I slaget efter 12 idag, Carl Mikael Grimm, Centern, välkommen.
Tack så mycket.
Lisa Palm, SFP, välkommen.
Tack så mycket.
Och Tola Närve, Grön, välkommen.
Tack så mycket.
Jag heter Filip Sten. Välkomna till slaget efter 12. Om vi börjar helt allmänt, de här händelserna i inrikespolitiken, de två senaste veckorna, den här kedja av händelser som börjar med att Jussi Halla-aho blev vald till Sannfinländarnas ordförande. Vilka känslor har det väckt hos er? Tola, du kan börja här.
No, inte blir man nu stolt över allt som har skett precis. Att jag hoppas att det inte påverkar det förtroende som finländare känner för politiker och att man fortsättningsvis kan arbeta och koncentrera sig på sakfrågor istället för det här som har hänt.
Mm. Lisa Palm.
Ja, jag upplever nog det här som en väldigt turbulent situation och väldigt intressant situation och det där tycker att det är spännande att Sannfinländarna länge har det där utveckla så här kanske ska man säga två riktningar och att nu äntligen så vann den ena riktningen över den andra och så ledde det till en splittring att väldigt spännande tider.
Mm. Carl-Michael Grimm.
Ja, det jag kanske i första hand reagerar på är att åtminstone det intrycket jag har fått av att diskutera med människor är det att medborgarnas förtroende för politiken har nog skadats av det här skådespelande. Och sen som Lisa sa så var det här ju också det att spänningar som redan har byggts upp under en lång tid nu brast. Att man kan se dels oenighet mellan partierna i regeringen, men sen också nog tycker jag oenighet mellan oppositionspartierna, att när det öppnades en dörr till regeringen så såg man att till exempel SFP var betydligt mer benägen att fortsätta förhandlingar än till exempel Gröna och Vänsterförbundet.
Mm. Just den här regeringskrisen, sannfinländarnas split, det har ju talats om att det här var planerat från början, en politisk sommarteater, och du, Carl-Michael Grimm, kallar det här själv för ett skådespel. Menar du att allt det här var uppgjort på förhand?
Jag menar att dels måste man förstå att alla partier måste ju ha det där planer för hur de reagerar i olika situationer, och det är inte det jag nu kanske kritiserar, utan jag kritiserar det till exempel att min partiordförande, vår statsminister, höll på att flyga till det där och träffa presidenten några dagar efter, så är det här ut som en ganska klumpig mediestrategi, en sån här Sipilä Bigles som ska hända ingenjör som ska det där lösa allting själv. Och nog från andra partier skulle man också kunna kritisera liknande saker, men att jag börjar nu med att idka självkritik.
Lisa Palm, var det här sommarteater bara?
Ja, alltså egentligen, jag tror lite det, jag är rädd för att det var precis det, alltså att det fanns tankar och plan B från första början, att vad ska man göra ifall att Jussi Halla-aho blir vald. Däremot så kan man nog säga att det här definitivt, som Carl-Michael och Tuula har sagt, att det här skadar förtroende för politiker. Att medborgare tycker att det här var ett ganska fullt drag att göra på det här viset, och att fortsätta egentligen som förr, trots att man hade 2 dagar av otrolig turbulens.
Precis, Tuula.
Ja, no, allt det här kan se lite ut som att man har använt värdediskussion som ett verktyg för maktpolitiskt spel. Och det är inte bra. Men jag hoppas verkligen att Sipilä och Orpo de menar vad de sa då de talade om värden. Och att det kommer att synas i praktiska åtgärder.
Ja, det, som du sa, Sipilä och Orpo talar ju mycket om värderingar. Kanske då närmast på den här måndagen när de då samtidigt tweeta ut att det inte finns förutsättningar att fortsätta regeringssamarbetet med sannfinländarna. Om vi nu ser på det här slutresultatet, hurdana värderingar handlar det om? Vad tycker du, Tuula Närve?
Till exempel respekt för mänskliga rättigheter.
Mm.
Och just att man inte ska ge allt för mycket efter för till exempel rasistiska.
Men finns det någonting i det här slutresultatet som tyder på att det ska funnits någon substans bakom det vad du pratar om värderingar?
No, jag har inte sett några praktiska åtgärder ännu, och jag hoppas det kommer.
Vad säger ni andra?
Ja, det är nog intressant att se det här när de diskuterar värderingar. Egentligen så sitter ju samma sannfinländare, eller nu då blå framtid, sitta kvar. De har haft samma värderingar, de har varit medvetna om de här värderingarna. Sampo Terho som EU-minister, han har krävt till exempel en omröstning om EU-medlemskapet, inte den här regeringsperioden men nästa. Och sånt här. Så att jag menar värderingar, jag är nog lite rädd att det här egentligen bara var för show. Att egentligen så handlar det inte om värderingar, utan det handlar om det där ett sätt att slippa de här mest rasistiska människorna från sannfinländarna.
Carl-Michael Grimm.
Om jag tar fasta på det där slutet av Lisas det där uttalande, så uteslöt vi ju den, så att säga med hennes ord, mest rasistiska delen av sannfinländarna, och det är ju en uttryck just för värderingar, så till vidhåller jag inte med det där, de tidigare inläggen. Sen är det ju nog också så, på det sättet håller jag med dem, att det är mycket element av skådespel och att det skadar medborgarnas förtroende. Men jag ser det liksom som att i den här värdefrågan har nog liksom ståndpunkterna gjorts ganska klara. Sen när det handlar om att hur förfarandena i riksdag och regering är, så där är det mer oklart. Och vilka demokratiska principer som tar sig uttryck i det att ett parti splittras och att regeringen ombildas utan nyval eller utan regeringssonderingar.
Ni talar här om väljarnas eller medborgarnas förtroende för politiker hade skadats? Kommer någon ihåg det här mer om någon månad? Vad tror ni?
No, om det händer på nytt inom några månader så kan det nog vara lite svårare att klara av det utan nyval. Chansen skulle ha varit bättre nu att förhandla för en ny regeringsprogram.
Men om vi tittar ur lite som större perspektiv på väljarnas förtroende för politikerna. Hur mycket har det skadats av den här sommarteatern, om uttrycket tillåts? No.
Hur mycket det är svårt att säga, men att man, liksom, man vill ju ha förtroende för politiker. Vi har förtroendeuppgift. Vi har gett en makt för att det ska som se till vår allas bästa. Och nu ser det lite ut som att det ska vara småpojkar på i sandlådan.
Men och, å andra sidan har man sett till att Finland har en regering.
Ja.
Till vilket pris som helst.
No, det ska inte se till vilket pris som helst. Det är som liksom man ska nog liksom, det är klart att man måste hitta en gemensam linje, men det här ser ut som att man försöker klänga sig fast vid makten utan något egentligt innehåll.
Vad säger Carl Mikael Grimm om det?
No, som jag håller med, det som du sa att det där är viktigt, att Finland har en handlingskraft till regering, sen det där så kan man, som sagt, så jag kritiserar inte regeringen nu i det här fallet, utan jag kritiserar det som enskilda politiker, till exempel det där Sipiläs flygande till Nordendal, och sen kan man fundera också att det är önskvärt att presidenten uttalar sig på ett sånt här sätt i inrikespolitiska frågor, att det för också tankarna lite till Kekkonen.
Men ska inte presidenten vara någon sorts värdeledare då? I vilka frågor får presidenten uttala sig i så fall?
No, det där presidenten får ju givetvis det där uttala sig i de frågorna som det där presidenten helt det där själv anser att han kan uttala sig. Jag börjar inte det där begränsa presidentens frihet eller befogenheter i den bemärkelsen, men jag tycker att om man kommenterar direkt att det där inrikespolitiska händelser och maktbalansen mellan riksdag och regering, så tycker jag att det är lite det där ifrågasättbart.
Lisa Palm.
Ja, jag tar fasta på det här tidigare, alltså att jag upplever att det problematiska ur, alltså av hela det här, är nog det att ifall att allting har planerats på förhand och allt det här bara har varit ett skådespel, det tycker jag skadar förtroende för politiker, och jag tror att det är någonting som man kommer att komma ihåg. Sen är det svårt att säga hur länge eller hur mycket, i vilken utsträckning det skadar, men det är klart att många regeringskriser eller många dylika händelser skadar medborgarnas förtroende för politiker.
Jag ska ställa den här frågan på sin spets här. Har man i det här missbrukat väljarnas förtroende, eller är det mera fråga om liksom politisk ändamålsenlighet?
Jag tycker det är missbruk av förtroende. Det är det helt klart. Och dessutom så, liksom, jag skulle inte kritisera presidenten så hemskt mycket på grund av att han har sagt sin åsikt i en värdefråga. Det är på grund av att vi lever helt andra tider än under Kekkonen. Och Kekkonen har helt andra befogenheter som president. Nu har vi nästan bara en värdeledare. Och det är inte fel att använda den makten.
Carl Mikael Grimm.
Som sagt så tycker jag ju inte att det är fel att det där presidenten uttrycker sig i värdefrågor. Men om vi nu tänker på den diskussion som har uppstått orsakad av presidentens uttalande, så är det ju så att en del av det där, de som han har uttalat sig emot, uppfattar det som att presidenten direkt har gått och ingripit i det som nu har blivit den nya regeringen. Och det argumentet skulle de ha haft om det där presidenten skulle ha valt att uttrycka sig klokare.
Precis. Lisa Palm.
Ja, jag har svårt att, eller jag tycker att presidenten får uttala sig, och jag tror att mycket av det som har hänt skulle ha hänt oberoende av vad presidenten skulle ha sagt, det vill säga att människor skulle oberoende av tycka att det här sättet att bilda regering på är konstigt, och att det kanske inte är det mest ändamålsenliga eller optimala.
Då, om vi det där går tillbaka till det här som nästan ledde till nya regeringsförhandlingar här. På vilket vis har Sipilä och eventuellt Petteri Orpo här då, hur ska jag nu formulera den här saken, vilka blir konsekvenserna av det att man ju mer eller mindre lät förstå för SFP och Kristdemokraterna att det skulle liksom finnas möjligheter till regeringsförhandlingar här, och sen drogs dörren väldigt hastigt fast igen. Vad säger Lisa Palm?
Jag skulle inte säga, jag upplever inte som att det har varit på det viset att man har ju öppnat dörrarna för alla riksdagspartier, alltså det vill säga att allihopa ska ha haft möjlighet att gå med.
Men det var två partier som var mer intresserade än de övriga.
Ja, och det där, det som man måste utgå ifrån här tycker jag är grundlagen, och grundlagen säger att man ska först försöka bilda regering av det som finns. Det vill säga att regeringsförhandlingar i sådana fall ska måste gås mellan nuvarande konstellation av riksdagsledamöter. Så det där, jag tycker att på det sättet upplever jag att uttalanden från det där andra oppositionspartierna, SFP och KD, var lite förhastade på det sättet att man ändå ur grundlagsperspektiv måste utgå ifrån att man ska bilda regering ur de riksdagsledamöter och de partier som finns i riksdagen då.
Tuula Närve.
Ja, det var ganska uppenbart från första början att till exempel Socialdemokraterna och de gröna skulle inte gå. Kanske att det skulle vara svårt att hitta en gemensam lösning eftersom våra linjedragningar i sakfrågor är ganska annorlunda på vissa ställen. Men att som just nämndes så liksom regeringskris betyder inte automatiskt nyval. Och det står i grundlagen och det är helt bra som det är. Men det ska ha funnits ganska bra möjligheter till förhandlingar. Och jag tror att kanske slutresultatet skulle ha blivit bättre. Även om de här handlingarna skulle inte ha lett vidare, så skulle det ha varit som ett mer öppet sätt att behandla den här krisen på.
Carl-Mikael Grimm, borde man ha ändrat på regeringsbasen?
Jag tycker inte det fanns där riktigt något det där realistiska alternativen. Regering med det där Centern, Samlingspartiet, KD och SFP skulle haft 101 mandat. Och med tanke på att Samlingspartiet har en talman som att region inte brukar rösta. Och sen att om Paavo Väyrynen som nu hör till kansalaispuolue är det på svenska medborgarpartiet som han skulle ha satt sig tillbaka i riksdagen, så skulle den majoriteten ha farit. Så att på det sättet så tänker jag inte att det kanske mera speglar de här oppositionspartiet, skillnaden inom oppositionen i inställningen till regeringen. Att för SFP och Kristdemokraternas del är det några detaljer som man mest opponerar sig mot, medan sen kritiken från Socialdemokraterna, Vänstern och de gröna är kanske mer det där ideologiskt betingad, och det där belyser så en större linjeskillnad där mellan de rödgröna partierna och sen regeringspartierna.
No, nu blev det ju sen sist och slutligen i och med splittringen av den sannfinländska riksdagsgruppen inte en så stor överväldigande majoritet för regeringen annars heller, 106 platser som idag har krympt till 105. Vi har idag sitt det första hoppet tillbaka till sannfinländarna. Ritva Kike Elomaa har lämnat Blå framtid och gått tillbaka till den sannfinländska riksdagsgruppen. Kommer det flera avhopp från Blå framtid, tror ni?
Ja, det återstår att säga. Alltså, det kan nog bra hända att vi inte har sett det sista av den här regeringskrisen eller att det kommer en fortsättning på det hela. För att egentligen så har nog enskilda ledamöter otroligt mycket makt just nu att försöka få sin vilja fram genom att kanske säga att vi hoppar av om inte det här går som vi vill eller sånt annat. Så jag tror att det kommer att bli otroligt spännande tider i det här i den finländska politiken. Och det finns så stora frågor som är på gång som det också dessutom finns kanske lite olika åsikter om. Särskilt Sote och det där. Så det kommer nog bli jättespännande.
Carl-Mikael Grimm, hur stabil regeringspartner är Blå framtid, tror du?
Nå, det kanske jag inte är rätt person att bedöma nu att hur stabil den är. Jag tror att allting är flytande och att det där vi kommer att se ganska mycket förändringar överlag i partifältet. Om vi tittar på övriga Europa så har det många länder poppat upp nu att det där partier i Helsingfors så var det här kommunalvalet ganska roligt i det bemärkelsen att feministiskt partiet och piratpartiet fick ganska goda resultat. Jag tror att vi ser en tid när det överlag växer upp mer det där nya politiska rörelser som ger uttryck för nya ideologiska syner och det där att de gamla traditionella partierna har svårt att anpassa sig i den det där förändringen. Om man tänker sen på splittringen inom Sannfinländarna så kan man ju säga att den här falangen som nu tog makten är sådana personer som har varit väldigt synliga i media, i sociala medier, väldigt tillspetsade debattörer som på det sättet egentligen har byggt upp sin liksom politiska inflytande och inte kanske inom, genom traditionell partiverksamhet. Jag tror att vi ser sådant här mer av det.
Mm. Men hur som helst så är ju Blå framtid i en, ska vi säga, en nyckelposition i regeringen. Utan Blå framtid så kommer inte Centern och Samlingspartiet upp till majoritet i riksdagen. Om det är på det här viset att ledamöter kan börja hoppa tillbaka. Det är ändå, jag menar, det är bara det är en väldigt liten majoritet ändå det här med 105 ledamöter. Det är inte riktigt lika litet som 101 som det skulle blivit med SFP och KD, men upplever du den här regeringen som stabil?
Nu är den här regeringen stabilare än till exempel förra regeringen om man tänker på de ideologiska skillnaderna mellan regeringspartier. Förra regeringen slutade med 102 mandat som var en ännu mindre det där majoritet. Jag tror att vi kommer att se mycket mer ombildningar överlag nu i framtiden i den finska politiken och jag skulle nu inte säga tvärtom så kan man ju säga att det här är nu ett mindre lag eller ett mindre band som spelar tajtare i och med att man inte har den mest problematiska delen av Sannfinländarna med. Så att jag tror att det kan göra regeringens arbete också enklare.
Håller ni med Carl-Mikael Grimm här i det här?
No, kanske inte riktigt. För liksom, om det nu är faktiskt på det viset att alla Sannfinländare inte riktigt visste om hur det skulle lösa sig och att det blev som en överraskning för de flesta att det blev som det blev. Så då har det skett ganska snabbt och det har inte funnits tid för eftertanke. Och det kan ju hända att det är just det som har hänt med Kiki Elomaa, att hon hade lite tid på sig, hon började fundera över läget och konstatera att jaha, no, kanske det är bättre den här vägen ändå. Så att klart det är möjligt att det kan hända med flera.
Lisa Palm.
Ja, jag håller med. Jag tror att det där inte att den här regeringen är så otroligt stabil och jag har en, eller jag spekulerar fritt här nu, men det ska vara väldigt intressant att säga att hur Blå framtid har lovat att de ska kunna hålla alla sina medlemmar med i partiet eller gruppen i riksdagen, att på vilket sätt har de den här gruppdisciplinen och på vilket sätt har de skapat det här förtroende till regeringen och jag är nog osäker på att kommer det att hålla det där, den här mandatperioden ut.
Mm. Vi ska helt kort prata lite om vårdreformen, social- och hälsovårdsreformen. Det är en av de största reformerna i det här landets historia, det är den här regeringens flaggskepp. Det viktigaste projektet av alla som den här regeringen håller på med. Nu är det problem i grundlagsutskottet vad gäller framförallt då den här valfriheten i vården som ska införas då i samband med den här reformen. Vad tror du, Tuula Närve, om valfriheten måste urvattnas i den här reformen? Blir då plötsligt Samlingspartiet kanske en instabil part i den här regeringen?
No, det har ju varit en viktig sak för Samlingspartiet att få igenom den här valfriheten i den formen de har fört fram den. Och liksom för de grönas del så är just det där tvångsprivatiseringen ett problem. Och det lär vara ett problem i grundlagsutskottet, att vi har utgått från de sakkunnigas utlåtanden och sett till hela systemet som liksom, att vi skulle få ett system som fungerar. Och det ser nu ut lite som att det inte är genomförbart i den här formen.
Vad tror ni i Helsingfors där, Lisa Palm och Carl-Mikael Grimm?
Det kommer bli intressant att se det där hur grundlagsutskottets utlåtande lyder. Jag tror att det kommer att bli väldigt svårt ifall att valfriheten konstateras vara grundlagstridig. För att Orpo har ju varit väldigt tydlig. Han var ju också i A-studio här då förra veckan när den var den här regeringskrisen, så sa han ju tydligt och klart att ingen landskap, ingen sotte utan valfriheten. Så huruvida Samlingspartiet håller fast vid de här orden och det där dra tillbaka lagförslaget ifall att det är så att valfriheten inte går igenom. Jag vet inte, det kommer bli jättespännande att se vad det där grundlagsutskottet har för utlåtande nästa vecka.
Carl-Mikael Grimm.
Ja, med tanke på den här valfriheten och grundlagen så vid det jag har förstått saker rätt så är det den här bolagiseringsbiten som nu hotar stupa, och nu är det ju så att man kan genomföra valfrihet också utan bolagisering. Det har vi sett i Sverige och det skulle antagligen också enligt mig vara en där bättre modell. Sen ett annat alternativ är ju också att genomföra den här valfriheten stegvis. Att vi måste ändå komma ihåg att den här reformen är nödvändig, att vi har en stor regional ojämlikhet och skillnad mellan arbetsplats, hälsovård och barnsjukvården kommer till det här sådana saker som gör sjukvården ojämlik, och de måste vi åtgärda.
Men inom Samlingspartiet är man inte riktigt lika villig att ta den här valfriheten stegvis.
No, det är ju klart att samlingspartisterna är stora pojkar nu i offentligheten, för att inte sälja dem ju sig billigt.
Precis. Men vi kan konstatera att vi har säkert orsak att återkomma till social- och hälsovårdsreformen i höst på nytt här. Det där, vi ska prata lite om öppenhet i politiken. Nobelpristagaren Bengt Holmström, han sa här om veckan att politisk kohandel, jag menar i stil med till exempel då den här regeringskrisen, att allt var uppgjort på förhand om man tror på det, att det är ett bra sätt att det där driva politik på, för att man får beslut gjorda. Håller ni med om det?
Det beror på hur stora alltså vad det betyder då sedan, att man måste ju som behandla varandra med respekt, och man måste ha den där kunna lita på varandra för att man ska få gemensamma lösningar. Att om den ena parten hamnar att göra för stora kompromisser så fungerar det inte längre. Man tappar ju det förtroendet för andra.
Lisa Palm.
Jag tycker nog att öppenhet i politik är viktigt. Jag det där upplever nog att riksdagsledamöter eller sådana som sitter i kommunfullmäktige eller annat, de har valts av folk, och därmed också så måste finnas öppenhet inom politiken. Sen är det klart att man måste ju ha plan B eller plan A eller plan C. Man måste ju fundera, alla spekulerar ju alltid att vad kan hända, på vilket sätt kan vi lösa det här ifall att det här skulle hända. Det ska finnas och diskussionen måste kunna föras utan att de nödvändigtvis behöver föras offentligt, men öppenheten är otroligt viktig för politiken.
Carl-Mikael Grimm.
Jo, jag håller med om att det är viktigt och nödvändigt med öppenhet, och i frågor som gäller till exempel utnämningar och sånt här, just som Lisa tog upp i det kommunala beslutsfattet, så kunde man önska mycket mer öppenhet just i kommunalpolitiken. Sen det där, så är det ju nog sant att man i politik så har man ju också som första skyldighet att representera sina väljare. Det där, alltså, att det är ju det viktigaste, och nu förstår ju alla att inte kan man det där, till exempel att om det handlar om det här just som den här regeringsombildningen, så tror jag att alla partier har haft flera olika möjliga strategier att liggande i skrivbordslådan att ta till, och om man då går ut och berättar dem så blir de ju omöjliga att genomföra, och jag tror att vi alla helt bra förstår det här att allt kan man ju inte avslöja.
Tolanärven.
vad det gäller så här stora reformer som gäller hela Finland och liksom det ska vara till hela Finlands bästa, så anser jag att det är viktigt med öppenhet. Att då ska det inte få vara frågan om politisk kohandel. Att, det, att vi får ett fungerande system, det är så viktigt för precis varenda en av oss. Så där måste man se till det sakkunniga utlåtanden. Vad fungerar bäst? Hur systemets synvinkel inte på grund av det där politiska spelet.
Mm, men är liksom öppenheten ett verktyg eller ett hinder i en sån process?
Är det ett verktyg?
Är det då? Eller kan inte det vara ett hinder det också?
No.
Om det blir för mycket diskussion om halvfärdiga saker till exempel. Svårt för politiker.
Alltså under sådana stora reformer så ser det ju så mycket. Och det kan hända att vid vissa punkter så kan man inte diskutera allt öppet, men liksom i stora drag så är det viktigt att man är så öppen som möjligt. Och nu är det till exempel, vi har ju tillgång till all information och det känns inte så bra då man märker att den informationen, till exempel sakkunnigas utlåtande som jag har haft tillgång till, så tycks inte våra ledande politiker ha ens läst eller inte brytt sig om.
Jag ska fortsätta lite på det där temat här till allra sist. Ni är alla tre unga politiker. Hur skulle ni vilja ändra på sättet som man för politik på i det här landet? Lisa Palm, du får börja.
För det första så tycker jag faktiskt att en av de viktigaste sakerna är ärlighet. Och det faktum att man det där borde komma bort från populismen egentligen. Alltså det faktum att man försöker förklara svåra saker på ett så lätt sätt som möjligt, som till exempel Sannfinländerna gör, det tycker jag är jätteproblematiskt och det leder till såna politiska resultat som är oönskvärda, och det, jag tycker också att det är ett sätt att försöka lura folket, och det är någonting som jag skulle vilja komma ifrån, någonting som jag skulle vilja ändra på, och ingen sån politik kör jag.
Carl Mikael Grimm, hur skulle du vilja ändra på sättet man för politik på?
No, jag skulle vilja ändra på det sättet att lättare att organisera sig liksom självständigt och ge möjligheter till unga och det där, såna grupper som inte idag är representerade i politiken, att det där organisera sig, att man kan fundera vis-à-vis föreningslagstiftningar eller vilka ekonomiska resurser man behöver för att helt enkelt starta någon slags verksamhet och samarbetspartner, att hur man kan göra det enklare för ungdomen att organisera sig själv, inte vänta på att de alltid ska börja delta i någon ungdomsfullmäktige eller i någon politiskt parti som ofta kanske inte upplevs som naturligt för de här unga, att lita på deras egna aktivitet och mobilisera den aktivare, till exempel medborgarinitiativen, tror jag att här är en litet steg på rätt väg. Ja, så det skulle jag vilja det där förändra. Och sen också att när vi ser en utveckling att det blir hårdare attityder mot minoriteter, så tror jag också att vi behöver mer så här minoritetsperspektiv uppe helt i den vanliga debatten. Liksom tala till exempel om funktionsnedsattas sysselsättning och sådana frågor mer.
Tuula Närve, du får sista ordet.
Ja, jag skulle gärna vilja se mer respekt för varandra politikakollegor sinsemellan. Men också respekt för de som har det lite sämre ställt i samhället i politisk diskussion. Att jag kan inte alltid vara av samma åsikt som andra i politik. Men jag kan välja det sättet jag möter den på med respekt, hoppas jag. Och det gäller också diskussion i sociala medier. Vi har alla ett ansvar.
Och med det avslutar vi den här säsongens näst sista slaget efter 12. Tack Tuula Närve, Carl Mikael Grimm och Lisa Palm. Jag heter Filip Sten.
Tack så mycket.
Tack. It's the time of the season when love runs high. In this time, give it to me easy. And let me try with pleasured hands to take you in the sun to promised lands, to show you everyone it's the time of the season for love. Me.
What's your name? Who's your daddy?
Who's your daddy?